Nåd være med der, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst henter vi fra profeten Jesajas bok, fra det 9. kapitlet, fra den 2. versen. Det folk som vandrer i mørkret skal se et stort ljus. Over dem som bor i dødsskuggans land skal ljuset stråle fram. Du forøker det folk som du ikke gett stor glädje. Det skal glädjas inför dig som man gläds under skördetiden, som man jublar när man delar byte. För du skal bryta deras bördors ok, deras skuldrors käpp och deras plågare stav, som på Midjans tid. Ja, varje stövel buren i stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Så ska herradömmet bli stort, och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Nu firar vi jul. På profeten Jesajas tid så firade de inte jul, för Messias hade inte kommit ännu. Men Jesaja förutsade att han skulle komma. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. I mörkret är det svårt att vandra, eftersom det är svårt att se något med ögonen. I mörkret så hjälper det nästan inte att ha ögon. I mörkret så är det nästan som att vara blind. Jesus sa, den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Det kan vara skönt att vara i ett mörkt rum för att få avkoppling en stund, eller att sova i ett mörkt rum under natten. Men att leva i mörkret under en lång period, det skulle vara jättesvårt. Dels skulle det vara svårt att få något gjort, men dels så skulle det också bli väldigt deppigt. Och det är väl förresten någonting flera av oss kan känna av nu under vintern. Även om vi har många ljuskällor som lyser upp i mörkret, så är vi nog ändå många som kan tycka att vintern kan vara mörk och deppig. Det är inte konstigt att så många vill dekorera sina hem med så mycket belysning nu under vintern. Men det finns ett ännu värre mörker än vintermörkret. Och det är ett mörker som finns under alla årstider. Det är det andliga mörkret. I det andliga mörkret, där regerar djävulen över människor som saknar tron på Jesus. Människor kan kanske tro att de befinner sig i ett ljus, men det är eftersom djävulen har förblindat människor. Han har förblindat dem så att de inte inser att de lever i mörkret. Men i mörkret, säger Jesaja, ska folket som bor i dödsskuggans land får se ett stort ljus stråla fram. Och vi förstår utifrån texten att det måste vara Messias han menar. Det förstår vi också utifrån Nya testamentet, som också kallar Jesus för ett ljus. Där kallar aposteln Johannes honom för det sanna ljuset. Han säger att det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. En sanning är som ett ljus. Den skänker klarhet. En sanning gör att vi kan förstå något, medan ett ljus gör att vi kan se något. Men Jesus är inte bara ett stort ljus och ett sant ljus. Han är också världens ljus. Jesus sa själv, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Så Jesus, han kallas ett ljus på flera ställen i Bibeln. Han är både det stora ljuset, det sanna ljuset och hela världens ljus. Bibeln innehåller ju lag och evangelium, och både lag och evangelium kan faktiskt jämföras med ljuskällor. Lagen är som ett ljus som riktas mot oss, och då blir våra synder synliga. Men evangeliet är också som ett ljus som riktas mot Jesus, och då får vi se hur han föds av en jungfru i Betlehem för vår skull och för hela världens skull, för att ta bort våra synder. Jesaja säger: "Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus." Ljuset är stort. Det är så stort att det går inte att missa det. Jesu ankomst till världen hände inte i smyg. Nej, han kom som ett stort ljus som alla människor kunde se, eller åtminstone få höra om. Han blev en väldigt känd person i både Judén och Galileen medan han levde. Och efter att han dog reste apostlarna iväg och predikade om honom i andra länder. Och efter det har andra kristna tagit över stafettpinnen och spridit evangeliet till ännu fler länder, ja, till hela världen. Och på så vis har Jesus blivit den mest kända personen som någonsin har levt. Och därför är det passande att kalla honom ett stort ljus. Förutom att Messias kallas ett stort ljus i dagens text, så får han också några andra namn. 5 särskilda namn får han. Under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Alla namnen har något att göra med hans gudomliga natur. Antingen bevisar namnen att han är sann Gud, eller så säger de något om vilka egenskaper han har som Gud. Jag tänkte förklara alla dessa namn var för sig. Det första namnet Messias får är under. Jesus är i sig själv ett under, för han skulle födas av en jungfru, så att han skulle kunna vara sann Gud och sann människa i en person. Lite tidigare i Jesaja står det: "Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel." Det betyder Gud med oss. Jungfrufödelsen är julens stora under. Endast Gud kan göra så att en jungfru blir gravid. Men hans liv är också fullt av underverk. Hans gudomlighet började han visa inför människor när han började sitt offentliga ämbete. Han gjorde många olika sorters underverk, och han sammanfattade dem på det här sättet när Johannes döparen skickade iväg lärjungar för att fråga Jesus om det verkligen var han som skulle komma. Då säger Jesus till dem: "Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap." Men syftet är det viktigaste med alla hans underverk. Syftet med alla de som Jesus utförde, det är att vi ska tro att han är Messias, Guds son, och att vi genom tron ska ha liv i hans namn, som Johannes skriver i slutet av sitt evangelium. Det andra namnet som Jesus, som Messias får, är rådgivare. Det är vanligt att kungar har rådgivare, och så var det även på Bibelns tid. Till exempel så var Josef en rådgivare åt farao i Egypten. Messias själv är en kung, men han skiljer sig från alla andra kungar, för han är en kung som själv är en rådgivare, som inte behöver någon annan rådgivare. För eftersom han är sann Gud, så är han ju allvetande, han vet allting. All vishet och kunskap kommer från honom. Det står att han är underbar i råd och stor i vishet. Så han behöver inga råd från människor. Snarare så är det vi människor som behöver hämta råd från honom. Og det er en anledning til hvorfor det er så viktig at lese i Bibelen. Bibelen er den beste rådgiveren som finnes. Der taler Jesus til oss. Der sprider han sitt ljus til oss. I Salteren står det, «Jeg vil lære deg og undervise deg om den väg du skal vandre. Jeg vil ge deg råd og låta mitt øye vaka over deg.» Jesus kom inte för att ge oss goda råd om jordiska och förgängliga saker, utan han kom för att ge oss kunskap om andliga och oförgängliga saker. Han kom för att ge oss kunskap om sig själv, så att vi får lära känna honom och ha evigt liv genom tron på honom. Det tredje namnet Messias får är mäktig Gud. Många judar kunde inte acceptera när Jesus sa att han är sann Gud. Ja, det gick så långt att de tog upp stenar för att stena honom vid några tillfällen. Till exempel när han sa, jag och fadern är ett. Och när han sa, jag är innan Abraham fanns. Men det är egentligen ganska underligt att de inte kunde acceptera det här. För deras egna skrifter vittnar ju om Messias gudomlighet. För här i vår predikotext har vi ju en profetia om Messias i Jesaja som säger rakt ut om honom. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given och hans namn är mäktig Gud. Kan det bli tydligare? Det finns ju där i judarnas egna skrifter. En annan sak som är underligt, det är hur liberalteologer i vår tid kan hävda att Jesus själv aldrig påstod att han var sann Gud. Men ifall han aldrig påstod det, varför plockade då judarna upp stenar för att stena honom? De menade ju uppenbarligen att Jesus hade hädat. Nej, det var ju så att judarna, de uppfattade Jesus helt korrekt. För Jesus gjorde verkligen anspråk på att vara sann Gud. Det fjärde namnet som Messias får är evig far. Det här är nog det namnet som är svårast att förklara av de här fem. Att han kallas evig är inte det svåra. För det står ju i Hebreerbrevet att Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Men något som kan vara svårt att förklara är att han kallas far i den här profetian. För Jesus brukade ju tala om sig själv som sonen. Så hur kan det då förklaras? Det enkla svaret är att Jesus är som en far för oss. Medan han är sin faders son. Alltså namnet evig far beskriver hans relation till oss. Medan namnet sonen beskriver hans egen relation till fadern. För när det gäller Jesu relation till oss så är det passande att beskriva honom som en far. För vi kallas ju Guds barn i Bibeln. Och Jesus själv är ju sann Gud. Så med andra ord så är vi ju Guds barn och även Jesu barn. Dessutom så kan vi se i Nya Testamentet hur Jesus är som en far för oss. En väldigt god far. Att vara en god far innebär att göra flera saker. Att försörja, förmana, vägleda, trösta och skydda. En god far är någon som går att lita på. En god far är någon som alltid är närvarande för sina barn. Jesus gör i allra högsta grad allt det där som en god far borde göra. Ja, vi som är fäder borde se på Jesus vilken god far han är. Och när vi gör det så inser vi nog hur ofta vi inte har varit så goda fäder som vi borde ha varit. Vi ser till exempel hur Jesus försörjer oss när han beskriver sig själv som den sanna vinstocken som ger näring åt alla grenarna. På samma sätt som en far har ansvar att försörja sina barn. Vi ser hur Jesus skyddar oss när han beskriver hur han bevarar oss i tron. Han säger, jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Han skyddar oss. Vi ser hur Jesus är närvarande i våra liv när han lovade i missionsbefallningen att vara med oss alla dagar till tidens slut. Det femte namnet som Messias får är fridsfurste. Vad är en furste för något? Förr i tiden så fanns det furstar och dessa stod inte lika högt i rang som en kejsare, utan en furste fick regera över ett mindre område. Det var ju liksom när det fanns stora riken, till exempel Romarriket, så fanns det en kejsare. Men det var ju så stort att det behövdes fler småkungar, kan man säga. Så en furste var en sorts kung som härskade över människor. Och det är Jesus också. Däremot så står han ännu högre i rang än både furstar och kejsarar och alla sorts härskare på jorden. För det står ju om honom, han är kungarnas kung och herrarnas herre. Jesus, han härskar inte som andra kungar eller herrar. Nej, han är fridsfursten. Han är en furste som regerar med frid. Det står ju, så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Jesus stämmer bra överens med den här profetian. För Jesus själv sa till lärjungarna, frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Och efter han hade uppstått så hälsade han lärjungarna med, frid vare med er. Och det här var inte bara en vanlig shalom-hälsning, utan när Jesus sa frid vare med er så fanns det verkligen skäl till att säga det. För nu hade Jesus skapat frid, det som han hade kommit för att göra. Han hade skapat frid mellan Gud och människor genom att dö för alla människors alla synder. Och han hade öppnat vägen till himlen, vägen till frid med Gud. Och vägen till frid med Gud, den går genom tron på Jesus, som Paulus förklarar i Romarbrevet. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud, genom vår Herre Jesus Kristus. Och vägen till frid med Gud går genom evangeliet, budskapet. Evangeliet är fridens budskap. Budskapet handlar om frid, men det är också ett budskap som har en förmåga att skapa frid. Ifall någon önskar att det var mindre krig här på jorden, så borde man egentligen sprida evangeliet ännu mer och ännu oftare. För evangeliet är ju fridens budskap som har en förmåga att skapa frid. På så vis att evangeliet omvänder oss och förvandlar oss. Och den heliga ande har en förmåga att skapa frid inom oss och ger oss en vilja att leva i frid med andra människor. Jag kan inte avsluta den här predikan innan jag också har fått säga något om orden. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Här har vi julens budskap i ett nötskal hos profeten Jesaja. Och här finns det ett litet ord som är väldigt viktigt att lägga märke till. Det står, ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Oss. Tänk om det bara hade stått, för ett barn blir fött. Då skulle det bara vara som en födelseannons i en tidning. Men då skulle det faktiskt inte vara något trösterikt med Jesu födelse. Och det skulle det inte heller vara med hela hans liv, hans död och hans uppståndelse om det inte hade stått i Bibeln att allt det där hände för oss. Men tack och lov så har Jesus inte kommit utan något syfte, utan han har kommit med ett syfte. Han har kommit för oss, för att frälsa oss. Och där har vi egentligen kärnan i julevangeliet. Att Jesus kom till världen för oss, för att vara vår fridsfurste som skapade frid mellan Gud och oss människor. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du inte bara kom till världen för att bevisa att du är ett under, och den mäktige guden, men också för att du kom till världen för vår skull, för att vara vår fridsförste och frälsare. Amen.